Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och så en kopp tragiskt svenskt kaffe på det då.
Och det var inte kaffekoppen du fick här?
Så. Nej, exakt.
Har ni inte bättre kaffe på anläggningen?
Det är bra.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa. Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister. Det är en spännande lösning. Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar. I den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och i vanlig ordning är jag här, Lukas Salin. Och
det är jag, Oskar Lund.
Ja. Och Liam här bakom.
Vår ja.
Prao, ska vi säga. Han finns i lokalen. Men vi får se hur mycket väsen han gör av sig. I mindre vanlig ordning, men ändå andra gången. Välkommen. Vill du presentera dig?
Ja, Dennis Olsson heter jag. Nummer 15 nu på försäsongen då, men nummer 5 är väl tanken. Jaha. Det är någon typ av feltryck på tröjorna, så då får man köra 15.
Du, feltryck?
Nej, jag vet inte om det var... Det måste ha varit inför Östersund då, som var första matchen, så sa Kerstin att vi har ingen 5, så du får köra 15 fram till premiären då.
Hur kan det bli så här?
Ja... Det är oklart. Man tänker att om det blir feltryck så borde det ju vara större chans att det finns en femma än en 15. Men det är bara hacka i sig.
Ja, du fick i alla fall namnet rättstavat. Jag kommer ihåg, vi har ju haft två fall annars av, Ari Skulason fick ju två S. Marcus Danielsson blev länge omskriven med två S på grund av matchströmmar.
Erik Granat med H.
Ja.
Mm. Ja, det var det många missar genom åren faktiskt.
Ja.
Men det fem
och, men Skulason tokvägrade ju sin dubbel S-tröja och den gick istället media Lars Sjölund som då var någon form av kommunikationsansvarig. Han gick ju runt i den i stolthet, vill jag minnas, på matcherna. Han gillade den.
Ja, men den är unik. Ja.
Gratis merch.
Ja, undrar vad Danielsson tröjan kan vara värd nu.
Ja, inte 70 miljoner kanske, men snudd på. Mm. Hör du, femman då, var den given eller?
Dallas har ju tagit trean nu va, sen jag stack, så att, det var inte mycket, och femman får man väl vara nöjd med ändå, som VB, så allt mellan 2 och 5 är väl okej liksom. Sen hade det varit kul att haft samma som man hade innan, men det spelar inte så stor roll.
Men blir det någon fight så där då? Liksom, lägger du in ett önskemål om att få din tröja, eller hur går tongångarna när det gäller?
Men David hade ju trean i typ 5 år innan jag kom upp i A-laget. Och när han kom tillbaka så behöll jag den, liksom, då tog han 4 när 5. Så att nu, nej, det var väl inte läge för mig att försöka snå åt med den nu när jag kom tillbaka då.
Vem är annars kinkigast när det gäller de där grejerna? Är det någon som verkligen måste ha ett specifikt nummer?
Nej, det kan jag väl inte säga. Däremot så Karström gick in och trodde att han skulle ta 7:an. Men då fick man ju stämma i bäcken att är man född 2002 så får man ju ta något nummer som helst över 18. Liksom.
Spelar ingen roll om det är ledigt.
Nej, exakt. Nej, men så jag tror att Oliver bytte väl till 7:an från 18 eller något sånt där, va? Så att det...
Bara för att sätta stopp för
så att, ja, han vill egentligen inte ha
det ordnade upp sig.
Ja, då finns det någon form av hierarki.
Jag vet inte.
Ja.
Men du, ramsan då?
Ja, vi lyssnade på den här precis innan vi drog igång, och vi får klippa in den.
Han är från GIF som jag och Dennis Olsson. Hatare
Men ja, berätta.
Hur känns det?
Vilka tankar väcks?
Nej, men det är klart att det är kul att ha en egen ramsa. Det är väl inget att, det är väl inget att säga om det. Sen om det är välförtjänt eller inte, det vet jag väl inte. Men det är kul att höra sitt namn sjungas, absolut.
Vadå välförtjänt? Det är det väl?
Lång och trogen tjänst. Ja, nej, jag vet inte. Men det är kul.
Men vad känner du att, ja, men någonstans är det väl ändå ett tecken på att du är uppskattad? Jag antar att supportarna inte lägger tid på att hitta på en ramsa om någon som de inte bryr sig om.
Nej, så kan det väl vara. Det är väl klart det är kul. Kul så att man känner stöd och uppskattning. Sen ska man ju ut och prestera och bidra. Det är väl det som är det viktigaste, för att liksom visa att man är värd kärleken.
Vad tror du gör att de gillar dig då? Vad är din USP i det fallet?
USP? Nej, det är väl inte så. Det är väl att jag är från stan och har... ja, det har blivit några matcher liksom.
Och uppenbarligen du inte gillar ÖFK.
Ja, nej, precis. Det är väl något vi har gemensamt.
Ja, du har ju haft något uttalande om det där. Jag vet, vi pratade ju precis innan den här ramsan kom till, tror jag i alla fall, om den inte skapades tidigare än så. Men i alla fall första gången jag hörde den var när du hade varit i Rumänien, vilket vi ska snacka lite om. Kom tillbaka och så var det ju ÖFK som väntade i första matchen då. Och då sa du väl något i stil med att, jag frågar väl om det är inte ditt favoritmotstånd. Jag tror svaret var typ att, nej, jag gillar inte Östersund.
Nej, så där tyckte jag ändå att jag försökte hålla mig diplomatisk, eller vad man säger. Att du försökte fiska ur något som...
Ja, du kände så?
Ja, men jag kände lite att du ville... Det var liksom en sån öppen dörr att slå in. Så jag tänkte att nu vill jag hålla tillbaka lite istället, men du... Du slog på ändå liksom.
Men jag slog inte på stora trumman. Det hamnade ju i en live-rapport där, ja. Som ett litet citat. Men däremot så plockades det upp av fansen. Jag vet att det hamnade på något Instagram-konto och sådär. Ja, står du bakom det då?
Ja,
alltså, du var inte felciterad?
Nej, absolut inte. Jag gillar väl inte Östersund liksom. Sen vet jag inte hur mycket liksom man ska... Sen det är väl mest... tycker kul att jag stod på mig hela tiden, eller vad man säger. Även när de mötte Arsenal så gillade inte jag Östersund. Så det är så jäkla kul nu, alla som var så frälsta, att det är så kul att det går bra för Östersund liksom, att de hör man inte så mycket nu liksom. Även folk från Sundsvall, det var det som var mest skrämmande liksom.
Men hur stor har rivaliteten varit när ni har varit i samma serie och sådär? Nu spelar ni inte i samma division den här säsongen, men hur mycket rivalitet har det varit mellan föreningarna som du ser det?
Ja, men lite grann har det väl varit, alltså inte, kanske inte jättemycket, men ändå en del. Det har väl inte, jag vet inte när Östersund gick upp i Allsvenskan 15 eller 16, så det har väl inte blivit så mycket, så många möten då. Men det är klart att det finns väl en liten rivalitet sen. Ja, jag vet inte, det har väl inte blivit något, det känns som att hela fotbollssverige så är det väl inte något typ av favoritlag för tillfället då liksom. Men nu när vi inte spelar i samma division så är det väl inte så påtagligt liksom, i och med att vi kommer inte möta dem i år.
Det låter ändå som att den här ramsan kan få en 2.0 version under säsongen, baserat på vad vi hör här.
Ja, det vet jag fasen.
Mm. Ja, det är upp till patronernas kreativitet och ta itu med.
Så är det. Vi snuddade vid Rumänien. Snacket vi hade var typ dagen efter, och då hade varit där och inför matchen mot Östersund. Då var tillbaka i Sundsvall igen. Men det var en kort Rumäniens sväng, och det var ett konkret intresse från en klubb där.
Ja, mest,
kan du inte berätta lite vad som hände där?
Mest tid på flygplats, tänkte jag säga. Det var ju sjukt mycket mellanlandningar och ställtid, känns som, så att det var en... Ja. En lång resa och inte så mycket tid på plats, och snabbt hem igen.
Men det var intresse från en rumänsk klubb. De bjöd ner dig, du fick åka för Giffarna och träffa den här klubben. Vad hände sen då? Vad kan du berätta om turerna där? För det blev ju ingen övergång, kan vi konstatera.
Nej, precis. Jo, nej, men det är klart att i och med att jag ändå åkte, så kan man inte säga. Det är klart att det fanns att jag var intresserad liksom av att göra den övergången. Men sen jag tvekade ändå sjukt mycket dagarna innan där på om jag ville åka eller inte liksom, och sådär. Och så när jag kom dit så kände jag väl att det ska kännas 100 positivt liksom, om det ska bli något. Och det gjorde det verkligen inte. Så att då var det inte så svårt. Det var inte så svårt beslut att sticka hem igen.
Där vill man ju höra detaljerna. Det gjorde det verkligen inte.
Ja, man vill ju det.
Ja.
Jag tror inte de lyssnar.
Nej, exakt.
Kan
nej, men det var väl dels, alltså, jag hann väl inte egentligen, jag skulle kolla på anläggningen och stan och allt sånt där, men jag har väl inte kollat så mycket egentligen för att det vart lite vad ska man säga, oegentligheter kring detaljer i kontraktet också, så att då kändes som att det var inte, det var inte liksom professionellt så, och då kändes som att det, ja, jag skrev av det ganska snabbt liksom, så mentalt eller vad man säger. Sen var vi och kika lite på stan och så där, och men jag hade bestämt mig ganska tidigt att det inte skulle bli något.
Vilken klubb var det?
Men det Klubb X fortfarande.
Klubb X, inte Kluj. De har ju god hand med svenska vänsterbackar annars. Micke Dorsin.
Ja, just fina det. Micke Dorsin. Ja, precis. Nej, det var det inte.
Men förutsättningarna förändrades på något sätt, misstänk eller tolkar jag dig som?
Jo, exakt. Jo, nej, men det vart väl, det vart lite annorlunda när jag kom dit liksom. Sen laget var ju på läger också, så att de var inte där, utan det var ju klubbrepresentanter eller vad man säger som var.
Svårt att göra reklam för sig då.
Jo, så är det väl. Sen så kan man kolla in stadionanläggning och sånt där, men
det var inget provspel du skulle på, utan
nej,
det var,
nej, exakt, ja. Utan det var det var tanken att det skulle bli klart där och skulle ansluta till lägret sånt fall.
Tackade du nej till mycket pengar?
Nej, alltså mycket pengar, det mer, såklart mer än vad jag har här, men det var inte så att man hade blivit så fet på det där liksom.
Nej.
Vad känner man när det skiter sig då? För i och med att du åkte dit var du väl ändå ganska inställd på att det kan bli av och
ja. Nej, men i och med att det var mitt val eller vad man säger, och så det kändes ju helt okej liksom. I och med att jag var så tveksam på att åka dit ändå överhuvudtaget, i och med att ja, men det var tufft att lämna, ja, men vi hade startat upp här och kört någon vecka, och tufft att lämna liksom giffarna och stan och sådär, så att då vill man att det ska vara något som känns bra liksom. Så att det var inte så tufft alls egentligen. Det var väl i somras var jag också i Rumänien en sväng, och då, det var tuffare när det inte blev något då, för då var det på grund av missad läkarundersökning, och då hade jag ju inget annat att falla tillbaka på, som jag hade ju brutit i Vitryssland för att åka dit då, så det var ju tuffare.
Vi kanske ska hoppa dit, ja, på en gång då. Vi vill givetvis prata årets giffarna och hösten som var också, men backar man ytterligare lite till i tiden så drog du till Vitryssland inför förra säsongen, kom tillbaka i somras. Vi kanske ska börja med Vitryssland tiden ändå. Nej, men, och äventyret där.
Och jag tänker även tiden innan Vitryssland, för det tog väl lite tid innan det blev klart.
Ja, verkligen. Jag kom ju dit typ 20 mars eller något sånt där, ja. Så det var väldigt väldigt
sent. Och då hade du varit klubblöst då från typ sista november eller december?
Ja, sista december.
Ja. Hur var den där tiden att gå in?
Nej, men det var ju helvetet på jorden alltså. Sen ska man väl inte, man ska väl inte, folk har ju jävligt i Sverige och i världen och sådär, och att jag var utan fotbollsklubb i några månader kan väl låta trivialt liksom, men
du får ju utgå från dina ramar.
Jo, exakt, nej, men det var inget roligt alls liksom. Det blev, jag hade liksom ingen, framförallt en osäkerhet kring hur det skulle bli liksom, att jag ville verkligen fortsätta spela fotboll på en bra nivå liksom. Och sen var det också att man hade ingen struktur i vardagen, och det var också lite så här, man jobbade mycket folk som frågade och så där, så man ville, till slut så gick man liksom med luva och försökte undvika folk man kände och så där på stan, och men det var inget roligt liksom. Och sen ja, men när det kommer in lag i bilden och man får lite hopp om att det ska dyka upp något bra och så där, och så faller fler alternativ av med tiden liksom, så ja, det var tuff tid.
Det var nära, jag nåddes av lite uppgifter kring andra klubbar också än det till slut blev. Så visst var det ganska nära på andra håll också innan det blev klart.
Jo, det var väl, alltså just den där klubben som det blev, det var ju på tapeten säkert en månad innan det blev av liksom. Att det, ja, men att det skulle, det var konkret och stämmen, så av olika anledningar så så drog det ut på tiden och blåstes av och kom upp på bordet igen liksom. Och sen var det ju en annan klubb som var ja, semi-aktuell i samma land då. Ja.
Hur liksom efter tiden då i Giffarna och när det inte blev förlängt, hur kändes det då? Var du inställd på att få förlängning, eller var det du själv snarare som ville vidare? Var liksom...
Nej, men jag hade bestämt mig egentligen, eller bestämt mig, men nej, jag hade ett snack med min dåvarande agent i januari 2018 och då sa jag att ja, men nu har jag utgående kontrakt liksom, och jag vill verkligen lämna efter den här säsongen. Dels för att jag ville testa bo någon annanstans och komma iväg liksom, att, och så kände jag att jag hade väl liksom stagnera lite och behövde nya utmaningar, och jag hade haft samma tränare i alla år, kändes
som. Ja, du hade ju honom genom Tipselit.
Jo, exakt. Jag hade Joel ett eller två år i U19 också liksom. Så att jag kände väl, jag hade liksom bestämt mig då att jag vill verkligen lämna. Men sen var det väl ändå att Giffarna är ju ändå hemma och är mitt lag, så att det är klart att det är alltid ett bra alternativ, eller vad man säger. Så min, jag vill ju bara spela så bra som möjligt och sen kunna hoppa på något så bra som möjligt, men ändå hålla dörren till Giffarna öppen, för det var ju ändå som ett ändå en bra plan B för mig, eller vad man säger, om det inte skulle dyka upp något. Sen fick jag ett förslag i typ september eller något där av Giffarna, som var, det var ju ett försämrat avtal mot det jag hade. Sen spelade, alltså som jag sa, så jag hade bestämt mig redan i januari att jag ville lämna, så det hade inte spelat någon roll egentligen om vad de hade erbjudit, så hade jag nog velat avvakta ändå liksom.
Mm.
Men det var väl också lite att jag fick ett förslag, men det var inte liksom att de verkligen ville att jag skulle vara kvar, utan det var lite att ja, vi ger dig ett förslag, men det spelar inte så stor roll hur det blir liksom. Och sen då sa jag att jag vill avvakta till efter säsongen. Och sen efter säsongen så hade jag ett snack med Joel, och då sa han att ja, men som det ser ut nu så ja, det kan bli att du blir aktuell i ett senare skede liksom, men just nu vill vi inte kan vi inte erbjuda något konkret liksom. Sen fick jag ett ettårs förslag av Urban i början på januari som jag också tackade nej till. Ja, men sen jag vet inte när Konate kom in, men det var någon gång i februari eller så där. Men då var det väl liksom, då var det väl helt avskrivet egentligen att jag skulle vara kvar när det blev klart.
Var det då som den här, ja, du beskrev stressen och tuffa tiden, var det framförallt då? Ja, men jag misstänker när man börjar se att alternativ försvinner och så där.
Jo, det är väl klart att det blev väl egentligen när när januari tog slut, för då stänger ju nästan alla fönster som spelar åt andra hållet, då stänger ju då. Så då vet man ju att de, även om jag var frispelare, så de lagen har liksom gjort klart sina fönster då för att gå in i vårsäsongen. Så då förstod jag väl också att det är mycket, mycket alternativ som försvinner liksom. Och sen ju längre tiden går, så det är liksom, då sätter ju klubbarna sina trupper liksom. Så att det är klart, det var väl en påbyggnad av stress, eller vad man ska säga, hela tiden.
Mm. Vad kunde du göra då i situationen för att tackla den där stressen liksom, och ändå må bra?
Jag må bra, det gjorde jag inte, men jag vet inte, det var tufft liksom. Det enda jag ville var väl att få klart med någonting liksom, så att man kunde påbörja säsongen och så där. Och det var ju ändå lite utanför min kontroll, eller vad man säger, utan jag fick ju bara träna på egen hand liksom, och försöka se framåt liksom.
Passar du på att liksom dra iväg från hemstaden? Men här känner alla igen dig.
Nej, det, alltså jag var väl mest hemma liksom, som jag minns det. Jag var uppe i fjällen någon helg och så där, men det var inte, jag var väl mest hemma liksom och vänta, känns som.
När det väl blev konkret igen då med den här vitryska klubben som jag just nu har tappat namnet på.
Torpedo Belaz.
Bra,
uttalet spontant lät det bra, men jag har ingen aning.
Nej, det...
Men de hade varit på tapeten, det dök upp igen.
Mm.
hur ser processen ut när du åker dit och det blir en övergång?
Nej, men alltså, det hade väl varit aktuellt ett tag sen, så blev det ju som, alltså det blåstes av och så var det ju, och då var vi inne i slutet på mars, och då var det liksom att nu var jag tvungen att ta vad som helst liksom, om jag ska någonstans att spela i vår. Så då var jag hälsade på en klubb i Norge, norska andra ligan, typ en vecka, 10 dagar innan det där liksom. Och det kändes inte bra alls liksom. Jag kommer ihåg att när man satt på Gardermoen och skulle hem där, så satt jag och grät liksom, för det kändes att hit vill jag absolut inte åka under några som helst omständigheter liksom. Så då kom jag hem igen.
Det var så, ja, så det, illa alltså.
Ja, det kändes inte bra alls.
Vad var det som inte var bra?
Alltså det kändes som att, visst, jag ville iväg från Sundsvall och så där, men samtidigt så ville jag spela på en så liksom hög och bra nivå som möjligt. Och om jag skulle iväg så ville jag ändå att det skulle vara till något som kändes, ja, men liksom som ett äventyr eller som ett liksom bra professionellt steg. Och det här kändes som fel i alla riktningar liksom. Så då kom jag hem och så var jag väl hemma typ en vecka, 10 dagar. Och de, ja, och då var det väl att, ja, men nu måste jag åka dit och skriva på liksom. De vill inte vänta längre och jag kan inte vänta längre heller. Och då hade jag kontakt med vitryska agenten under tiden liksom, men det, jag hade väl ändå mentalt ställt in mig på att det inte skulle bli något liksom. Så jag var, ju med, jag var på stan och tog en bira med några kompisar dagen innan jag skulle åka, och så hörde agenten av sig och sa att, ja, men skicka dina flygbiljetter att du ska till Norge, för då så kan jag visa klubben att de måste snabba sig liksom. Så då gjorde jag det, och så liksom sa han, ja, men jag hör av mig imorgon bitti liksom, innan du är där.
Men här, där och då var ju kontraktet med den norska klubben, det var klart, du skulle dit och signa.
Ja, exakt, ja. Exakt. Nej, men så då var jag helt inställd på att åka till Norge, jag vågade inte hoppas på något annat liksom.
Men det här var en annan norsk klubb än...
Det var samma som jag var hälsa på.
Ja. Mardrömsklubben.
Ja.
Det känns för tufft också att säga så, men jag ville absolut inte flytta dit i alla fall. Och då...
Men om vi bara stannar kort där då. Det är alltså en klubb, du ska ju åka och göra klart det här med en klubb som du absolut inte vill gå till.
Mm.
Hur känns det?
Nej, men det var väl inget roligt liksom. Alls så, det kändes så tufft. Men det var samtidigt så fick jag liksom välja om jag... Det var väl liksom min biljett för att fortsätta spela fotboll liksom. Ja, så att i efterhand, alltså innan, jag hade ju 2-3 års kontrakt med Giffarna liksom, så efter det så har man ändå haft stor respekt för att man inte ska ta det för givet att få lira liksom. Det är ändå, ja, jag tycker att det är ett sjukt kul och bra jobb, så att jag försöker uppskatta att man får lira liksom. Mm. Ja, precis, jag skulle åka ju klart där då i Norge, och så när jag landar i Oslo så får jag, då får jag förslaget från, alltså, från den vitryska klubben, och då är det liksom, exakt, då är det konkret och sådär, och de vill att jag ska flyga nästa dag från Stockholm till Vitryssland då. Så att då vänder jag egentligen bara på flygplatsen, sportchefen i klubben kommer dit, så jag säger som det att, ja, men jag har fått förslag därifrån och jag kommer åka liksom. Han var schysst ändå, så att, ja, men jag fattar det liksom. Så då checkade jag bara in bagaget igen och flög tillbaka till Stockholm, och så var jag i Stockholm i 24 timmar innan jag åkte ner till Minsk dagen efter.
Snabba ryck?
Ja, verkligen. Från att ha varit väldigt dött under flera månader så var det snabbt på att ta sig ner.
Hur var det väl på plats då? Du hade inte besökt den här klubben, nej, innan?
Så det är egentligen en chansning på något sätt då?
Ja, det kan man säga. Absolut. Sen ville jag liksom, det var liksom min, jag ville utanför Skandinavien, jag ville till något som var helt annorlunda, så att det kändes lockande och liksom, ja, men jag visste, jag hade ju, i och med att klubben hade varit på tapeten en månad, så hade jag kollat upp en del och surra med vitryska agenterna och så där om allting, hur rutinerna såg ut och boende och, ja, men hur vardagen där skulle kunna se ut liksom, så att det kändes som att jag hade ändå en hyfsat positiv bild hur det kunde vara liksom. Och sen så var det också ett bra steg, så att det öppnade upp, att det skulle öppna upp östmarknaden, så att jag visste att om jag gör det bra där så finns det många liksom väldigt bra fotbollsligor runt omkring där som kan bli aktuellt. Så det var väl egentligen helt givet att göra det valet där och då.
Få svenskar ändå som liksom har opererat på östmarknaden. Några i Ryssland såklart, men
jo,
exakt. De här andra ställena.
De här rövländerna runt omkring där. Ja, nej, det är väl inte så många.
Signering ledde ju också till en, det är väl en klassisk bild i våra sammanhang, ja, i alla fall.
Ja, definitivt.
Kan du måla upp den bilden för lyssnarna? Du vet vilken jag syftar på.
Ja, exakt. Nej, men jag vet inte. Det var inte jag tänkte på plats där. Det var ju inne hos Michael Klus, eller vad heter, Sporting Director, på hans kontor där jag skulle signa. Så det var ju, alltså det var inte riktiga pengar, utan det var ju, jag vet fast.
Det var en sån här toarulle.
Det ser ut som en rulle.
Ja, exakt.
Men om någon har en sån på skrivbordet.
Ja, det var jäkligt, jäkligt konstigt.
Var det inte också någon, det är någon mer detalj i den här bilden. Var det någon
Nej, men det låg ju någon vapen? Nej, det var typ handbojor.
Ja, handbojor.
Helt sinnessjukt. Såg jag inte heller när jag var
där. Men den här bilden fick ju faktiskt vi av dig då.
Ja, exakt, exakt.
Bad om en bild där när du hade signat på. Så att det är kul, så här i efterhand.
Ja, men absolut. Det var ju, ja, det var spännande.
Hur var det där då? Var det så som bilden vittnar om?
Fina, fina öst. Kommunistdiktaturen. Nej, men det var ju, jag hade en skitbra period. Alltså både, eller socialt kanske man ska säga. Men alltså, stan var ju liksom jäkligt trevlig och... Ja, men mycket att se, liksom kul att se en gammal riktig öststad så. Och fotbollsmässigt så liksom som helhet, alltså jag var ju där så kort tid och liksom jag hade väl som helhet tycker jag ändå att det var positivt liksom. Så att överlag väldigt nöjd att jag åkte dit. Ja, med facit hand synd att jag inte kunde vara längre liksom, men helt klart positiv upplevelse.
Hade du några liksom betänkligheter kring, ja men just det är en kommunistdiktatur liksom. Var det något du tänkte på?
Nej, det kan jag väl inte säga att jag gjorde egentligen. Alltså, som fotbollsspelare så man lever ganska skyddat ändå så där, liksom, och det var väl inte, det kan jag inte säga att det var att jag tänkte på det innan jag skrev på. Sen så vart man väl liksom varse hur många liksom hade, framförallt i de mindre städerna liksom, levde i utsatthet och tjänade otroligt dåligt liksom, och så där. Så det var också intressant att se liksom, när man var på bortamatcher och kom utanför Minsk och så där, och se att folk, det var liksom verkligen som på film från 50-talet från öst liksom, att det var en väldigt stor skillnad liksom. Mm.
Ja, och sen sen drog det hela igång då.
Ja, jag kom ju dit typ drygt en vecka före seriestart. Ja, 10-14 dagar kanske. Så jag tror att jag hann med en hel träningsvecka, sen var det premiär och då var jag inte med i truppen. Så att det var liksom, och då hade jag inte spelat match sen vi spelade omgång 30 hemma liksom i november. Så att det, där är ändå liksom förvånad över mig själv hur jag kunde komma i liksom fotbollsform så snabbt då, för jag körde nog bara två eller två och en halv hela träningsveckor, sen så spelade jag 90 minuter i omgång 3 tror jag att det var. Första var inte med i truppen, andra var på bänken och sen spelade jag i tredje matchen. Men så det var liksom kul att komma in i det och göra debut och få spela liksom. Det var ändå därför man var där.
Hur var nivån då på fotbollskvaliteten och kanske liksom spelsätt och sådär? Men tänk även lite grann runt omkring med arenor och faciliteter och sådär.
Alltså, generellt så kändes det som att det var väldigt professionell miljö så. Alltså, väldigt stor stab runt laget liksom, och seriöst med allting så. Sen var det mycket, alltså många arenor var ju slitna och sådär, det var gammalt och sådär. Det var ju klassiskt öst liksom, många, många små arenor med löparbanor och sådär, men Nivån på ligan fotbollsmässigt var väl, skulle vi ändå säga att den var väl klart sämre än allsvenskan liksom. Med några undantag, det var 4-5 lag som var liksom bra och ett gäng spelare individuellt som var riktigt, riktigt bra liksom. Men vi mötte några av de sämre lagen och det var sådär liksom. Sen spelade ju, många lag spelade väldigt fysiskt och hårt och sådär, så det var ju också en skillnad mot Sverige allsvenskan, att det var väldigt, väldigt fysiskt spel och sådär, så det var en omställning.
Men då kunde du glänsa då? Eller?
Nej, det kan väl inte, alltså jag vet inte hur många matcher jag spelade ens. Men jag spelade, när jag började spela så startade jag 4 raka. Och då gick det ganska bra liksom, tycker jag själv. Framförallt med tanke på att jag inte hade spelat på länge. Men sen hade jag någon tyngre match där liksom, och då fick jag sitta på bänken i en eller två matcher. Och sen kom jag in och spelade igen och gjorde en riktigt bra match mot ett annat topplag som vi torskade med 1-0. Och sen spelade vi också mot ett annat topplag som då spelade också ganska bra kändes som. Men då blev jag skadad efter 60 minuter. Så det blev ju också min sista match i Vitryssland.
Ja, vad hände sen? Du lämnade ju där efter några månader. Anledningen till uppbrottet.
Ja, det var väl... Det var blandat liksom. Jag, efter den här matchen när jag blev skadad, så fick jag höra av min, ja men den vitryska agenten som jag jobbade med, att det var en kille från Ungern på plats som var väldigt stark i ungersk och rumänsk fotboll, och att han gillade mig och att det liksom var väldigt stor chans att jag skulle få ett förslag från något av de länderna nu. Så väntade jag lite och så sa han att, eller så kanske det tog typ 2 veckor. Och då fick jag ett förslag från en rumänsk klubb då. Ett 2-årskontrakt som var, ja men, ekonomiskt bättre än det jag hade i Vitryssland. Det var dessutom 2 år, så det skulle kännas bra liksom. Och så...
För du ett kort kontrakt i Vitryssland?
Nej, jag hade 1 år, eller den säsongen. Och de skulle ju dessutom, de började ju sin säsong då i juli tror jag. Så att de var ju på försäsongsläger, så att då skulle jag kunna gå in i starten av en säsong där då. Men som jag sa så blev jag skadad också i den här sista matchen, och det skulle ta typ 4-5 veckor att rehabilitera den knäskadan. Så typ, ja men efter 2 veckor så fick jag det här förslaget, och då var det hela tiden så fram och tillbaka att jo, men jag vill ju verkligen åka, men att när jag åker, ja, det var tydligt från den klubben att när jag kommer dit så måste jag vara hel och kunna passera läkarundersökningen och börja träna med laget på en gång liksom. Så att det var ju väldigt mycket tidspress liksom, att jag skulle åka dit liksom innan de var tvungna att gå för någon annan, samtidigt som jag var tvungen att vara hel.
Så det var smyga en hel del
dryck. Andreas lite igen med vatten.
Ja, men var det kaffe?
Fått vatten av Liam.
Ja, Liam har levererat vatten här.
Fin dubbel espresso av Lidén.
Ja, det är bra service idag.
Ja.
Otroligt.
Den rumänska klubben ville ha dit dig.
Jo, just de ville ha dit mig, att jag skulle vara hel när jag kom dit. Så det var ju väldigt liksom... Ja, det var ju tidspress och sådär, att jag skulle hinna. För jag ville ju ändå lämna. Och dessutom så hade... Jag vet inte vilket som var först. Om det var att jag ville lämna eller att vitiska klubben ville bra med mig. Men det vart ju en, de ville ju bli av med mig också liksom.
Hur får man reda på sånt då?
Nej, det fick jag reda på via agenten alltså. Men det var också viktigt, för som jag i efterhand då, så har man funderat mycket. Men det var, för då sa jag att ja, man kan inte, och då, när jag fick det förslaget så sa jag, ja, men jag har ju ett halvår kvar på kontraktet här. Och så, ja men det är inga problem, de kommer ju kunna släppa dig gratis liksom. Men då var det ändå viktigt att om de skulle släppa mig gratis, så var jag tvungen att ligga lågt med att jag inte hade något annat liksom, för annars skulle de bli giriga och kräva pengar i övergångssumma.
Det är ett spel det här.
Nej, men så jag var tvungen att ligga lågt med det. Men de ville ju bli av med mig där medan jag var skadad och liksom.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men då sa vi att jag väntar så länge som det går liksom med att riva kontraktet innan jag åker dit då. Och så hade det gått typ 5 veckor och det började kännas, jag kände ju av knäskadan lite grann liksom, men det började kännas bra. Jag löpte mycket och liksom sådär. Jag hade inte gått in i full träning igen, men det var läkaren i lagläkaren där liksom var att ja, men nu på söndag kan du gå in och träna för fullt liksom, det är inga problem. Att jag var hel, sa han då. Och då så var jag aldrig med att träna fullt, för då samma dag så rev vi kontraktet och skulle jag bara packa ur lägenheten då samma kväll. Och så åka, ja, men det var sinnessjukt tidigt, jag ska åka typ 3.20 från lägenheten och ta 5-flyget från Minsk till Budapest då, för rumänska laget var i Ungern då på slutfasen av sommarlägret då. Så flög jag dit och så blev det ett läkarundersökning dag 2. Då var löpning och lite blodprov och sånt där. Och sen ville de göra en magnetröntgen på knät eftersom det var skada, eller ja, eftersom jag hade haft en skada. Och då när de fick svaren sa de att nej, men det ser inte alls bra ut. Liksom, du behöver rehabilitera i 6 veckor till. Om det inte är bra då så kan du behöva operation liksom. Så det var lite av en käftsmäll, dels ja, men framförallt för att jag hade ju, ja, då stod jag där igen 3 månader senare helt utan jobb liksom. Och sen så hade jag ändå hoppats väldigt mycket på det där, för det var liksom en väldigt bra deal liksom, för både ekonomiskt och så sportsligt kändes det väldigt bra liksom. När jag var hälsa på laget där på lägret innan jag gjorde undersökningen, så kändes det som att det var bra, väldigt bra nivå på spelarna och väldigt professionellt och så där. Och kändes också, jämfört med Vitryssland så fick jag mycket bättre kontakt med lagkamraterna. Liksom de snackade ju engelska nästan allihopa. Liksom. I Vitryssland så var det ju bara ryska som gällde. Liksom. Så då blev det inget där, så då fick jag flyga hem och så började jag köra med Giffarna typ efter en vecka.
Men du fick först besked då i Vitryssland att du kan träna för fullt här om någon dag. River kontraktet i tron om att nu är jag fit. Och så kommer du att göra undersökningen där och få ett helt annat besked.
Ja, exakt.
Vad tänker du om... man blir ju lite konspiratoriskt lagd där också, men den vitryska klubben visste ju inte att där och då.
Nej, men alltså det var också när jag gjorde magnetröntgen direkt när jag fick skadan, så sa han att ja, men du, och då var det liksom absolut inte på tapeten att jag skulle lämna, så han, alltså läkaren har ju ingen anledning att...
Nej, du tror att han körde med öppna kort.
Ja, absolut, ja. Och han sa ju då att det här kommer ta 4-5 veckor liksom. det är uttänt, men det är inte liksom av ledbandet, så att det var...
Hur mådde du där och då? Du har ju berättat om perioden där under vintern att det var tufft innan det blev klart med någonting, och sen hamnade du i Vitryssland och på väg mot en ännu bättre sportslig och ekonomisk
utmaning. Jo, exakt. Nej, men det var sjukt tungt. Då åkte jag åkte direkt till Italien från Ungern där jag skulle, hade familjen var där och vi skulle på, det var vänner som skulle gifta sig, så vi åkte på bröllop där. Men jag mådde inget bra där liksom, det var tufft då. Tufft liksom, och det är inte så att jag är som person heller att men det var menat att det inte skulle bli och att vara positiv, så, utan det kändes verkligen för jäkligt att det inte blev av liksom.
Hur hanterade du det då?
Nej, men det var nog flaska rödvin där nere på stuven, det fick man ju passa på med. Nej, men jag bröt väl ihop liksom i en vecka och så här, sen kom jag hem och då var det väl liksom inte så mycket att fundera på. Då ringde Joel och frågade om jag ville komma och träna, så att då.
Mm. Han gjorde det bara liksom så. Hade ni haft kontakt under tiden, eller kom han?
Nej, det hade vi inte.
Han hade hört.
Det hade vi väl inte. Jag hade väl ingen kontakt med någon i klubben. Så jag körde rehab i 2 veckor kanske. Sen var jag med och tränade ett tag. Och sen så sa klubben att de ville liksom vara intresserade av att ta in mig igen, men att de var tvungna att få ut en spelare på lån. får liksom ha råd att ta in någon ny spelare. Och då fick man inte ut den spelaren på lån. Så då var det liksom att nej, men det blir ingenting.
Och du höll ju fast bra länge vid att det inte var aktuellt, eller att det inte var nära att
Nej, men jag vet inte hur, jag minns inte exakt liksom dagarna och hur alltså kontra fönstret liksom när visst att det blev aktuellt, men jag tror att det var kanske 4-5 dagar innan fönstret skulle stänga som jag liksom vart varse att ja, men vi vill ta in dig liksom, men vi utifrån de ekonomiska förutsättningarna vi har så behöver vi få ut en spelare på lån.
Och det blev sista dagen på fönstret.
Jo, exakt. Det var ju också en stor miss av mig att jag, när jag vaknade sista dagen på fönstret, så fick jag en sån här flashnotis från Fotbollskanalen att ja, men idag stänger fönstret liksom, sista dagen för allsvenska lag och tänk spelare. Och så läste jag den artikeln, och då var det att fria spelare kan inte skriva på för svenska lag efter fönstret har stängt heller. Så det hade jag ändå räknat med att
inte som i Football Manager.
Nej, men på sommar, alltså när fönstret stänger i sista mars eller vad det, då fram till sommaren så kan ju spelare utan kontrakt skriva på för svenska klubbar. Men det var något nytt tydligen då med sommar.
Det är nya regler.
Ja, exakt. Så jag hade ju missat det. Så då var det ju en lite panik där att ska det bli giffarna så måste det bli klart idag. Annars så måste jag liksom vänta ut internationella fönstret då, som hade öppet någon vecka till, tror jag. Så då kände jag väl att ja, det här var ju stökigt liksom. Och sen var det väl på tapeten där under dagen också att det skulle komma ut någon på lån liksom, och så blev det inte av. Men sen ja, kom jag och Urban överens ändå där framåt kvällen då, så skrev jag på för resten av säsongen.
Men man kan tänka sig att på det korta kontraktet där fick du backa en del i lönanspråket.
Ja, det vart CSN istället. Ja. Så att men det vart en bra lösning för giffarna och för mig, så att det blev bra.
CSN, började du plugga?
Ja, jag var ju tvungen att göra det om jag där i höstas. Så att det vart bra för staten, och det vart bra för giffarna, och det vart bra för mig.
Du, den första, det pressmeddelandet hade man älskat. Den första spelaren som liksom har staten i åtanke. Att så här, ja, men det här är ett steg som är bra för mig, det är bra för klubben, bra för staten. Alla är
nöjda.
Ja, då har man gjort alla nöjda. Men
ja, sportsligt blev ju kanske inte du och klubben och fansen nöjda med resultatet för laget, men för din del så måste ju ändå höstsäsongen ha varit någonting du kan ta med dig om man bara kollar individuella prestationer, eller? Så tänker jag.
Jo, men jag kände att jag var i bra form hela tiden egentligen. Från att jag började komma igång och började träna och fick lite minuter så kände jag väl att det kändes positivt. Sen var det inte så mycket, alltså det var inte så mycket speltid ändå, jag vet inte hur mycket. Jag gjorde något lite längre inhopp där, en start tror jag, sen så fick Joel sparken och så kom Tony in, och då kände liksom första veckorna då så kände jag mig i liksom väldigt bra form. Det gick jättebra på träningarna och sådär, så jag fick starta första matchen då, men då gjorde jag väl en lite sämre prestation, så då vart det ju några matcher på bänken efter det ändå liksom. Så det är väl, alltså ja, sen gjorde jag väl någon okej match mot slutet och sådär då, men det är väl det enda som känns lite surt, att jag kände mig liksom i bra form på träningarna och sådär hela tiden. Men det vart inte så många starter ändå när man tittar på det svart på vitt liksom.
Tony talade ju väldigt varmt om dig, vill jag minnas, när han var här också i podden.
Visst gjorde han? Absolut, ja. Vi gjorde någon vinkel på det efterhand, någon hyllningsgrej där. Hur var den tiden då? Du beskriver den ju nu personligt perspektiv sett till speltid och så. Hur var hösten annars, om man ser på helheten? Ni fightades in i det sista och det räckte inte hela vägen.
Nej, men det är klart det var tungt att åka ur. Och sen sen kändes det väl ändå som att vi verkligen gav det chansen, eller om man säger, från att Tony kom in. Det kändes, jag kom in, jag vet inte, i augusti eller något sånt där då, så att laget hade förlorat väldigt länge redan när jag kom in liksom, och det fanns väl det kändes som att det fanns ingen riktig tro eller vad man säger på att det kunde ordna sig. Sen tycker jag ändå när Tony kom in så var det som en ny start. Och vi liksom fick ändå upp, vi började spela lite annorlunda med lite mer desperation liksom, och vi fick ändå upp en tro på att det här kan vi lösa liksom, och gjorde ändå några liksom rätt okej prestationer så liksom, och hade kunnat ta fler poäng. Sen är det ändå så pass kort tid. Det var väl bara 10 matcher där, så att det är små marginaler.
Men den där hyllan då som du pratade om tidigare, den var inte så jäkla bra att värva från kanske. Lagbygget har ju snackats om i efterhand, och att karaktärerna kanske inte var helt rätt, i något klubben har själva kommunicerat också. Vad kände du själv kring truppen när du kom in? Alltså, vad ska man säga? Gruppsammanhållningen och sådär.
Alltså det var väl, jag vet inte om det var väl inte kanske direkt dålig stämning i truppen, så det var helt okej liksom, men det var väl lite spretigt så liksom. Det var väl inte en grupp, utan det var väl lite, det var lite liksom splittringar och så det kunde man väl känna av liksom.
För det jag syftar på är just att klubben har ju själv nu i efterhand pratat om att man tittade för mycket på kvalitet kontra karaktär när man värvade förra säsongen, och att det är något man har velat korrigera. Märktes det, tycker du?
Jag vet, alltså utan att liksom hänga ut någon eller sådär, så är det väl liksom, känslan är väl att det är också svårt att liksom, jag tror inte att det är bra stämning i något lag som förlorar 17 matcher i sträck eller går utan vinst i 17 matcher, så det är klart att det var ju tufft så liksom, att det var så otroligt mycket motgång, och komma då från ett år 2018 där det liksom i någon typ av modern tid, om man liksom ser sista 10 åren, så var det väl liksom det bästa året, och både resultatmässigt och spelmässigt, och liksom väldigt mycket hyllningar och sådär. Så att det är klart att det var tufft för många, och för laget och klubben och alla, att det gick så dåligt som det gick liksom. Särskilt när man liksom hade spänt bågen lite, att man ville ta nästa steg, och ja, men alla nyckelspelare blev kvar liksom, och så skulle man toppa det med några bra namn också. Så att ja, det är klart att det var tufft.
Mm. Hur var det att liksom komma in och konkurrera med Paconate då igen? För nu var det någonstans, ja men klubben skulle upp på den här andra hyllan. Man plockar honom som har sina meriter och så här. Sen kommer du tillbaka och får ta upp kampen med honom igen. Eller igen, du fick komma och...
Ja, exakt. Nej men det, alltså när jag skrev på så var jag ju, då hade jag ju knappt, där jag bara tränat fullt i någon vecka och sådär, så att jag, och han hade väl spelat ganska bra på slutet där, så att jag kände väl att mina chanser till speltid var inte så stora under hösten liksom, så att jag tänkte väl inte så mycket på det, utan jag liksom försökte köra på varje dag och komma i form och liksom bidra med det jag kunde bidra och försöka få speltid liksom. Sen som jag sa så kände jag väl att jag var i rätt okej form hela hösten då, men det blev inte så mycket speltid ändå. Mm.
Det var inget agg mot honom då?
Nej, absolut inte. Nej, men han är ju schysst kille och bra spelare, så att det är väl, alltså, så är det väl man har ju alltid konkurrenter i alla lag man spelar i liksom.
Men jag läste någon intervju idag, jag tror att Kadir Hodžić var det från AFC som pratade om att, och han refererar också till Paconate, att det här är inget bra transferfönster för vänsterbackar och var ledig på. Både han och Paconate går ju utan klubb nu. Så du får väl vara nöjd att du inte är i det vänsterbacksträsket.
Ja, nej men precis, jag är tacksam att jag har kontrakt här. Mm.
Känner du, eller vad känner du att du utvecklade under tiden du var borta från GIFarna? Det var en kort period.
Ja, exakt. Det var väldigt kort. Men
går att känna något konkret som du tar med dig?
Jag vet inte, vi tränade jäkligt hårt där borta. Alltså, dels, det var liksom långa dagar, långa träningar, hårt fysiskt. Och så var det lite mer liksom, vi var en stor trupp, vi var ju säkert över 20 man. Liksom A-lagsspelare på varje träning, så det var mer liksom det var ett krig liksom få med truppen, få spela och så där. Så det var ju hårdare, det var liksom hårdare träningar, hårdare miljö och en tränare som stod och gapade på en så fort man gjorde ett misstag liksom. Men sen det är väl dumt att säga att jag, i och med att jag bara var där i drygt 3 månader, så att det är väl att jag skulle utvecklas så mycket som fotbollsspelare under den tiden, det tror jag väl inte. Sen var det väl liksom mycket att ta med sig erfarenhetsmässigt då. Men just som spelare vet jag inte om jag tror jag inte att jag blir kanske så mycket bättre på så kort tid.
Däremot så, även om man inte blir bättre, det kan ju bli det att du, jag vet inte, springer in i någon ny person, någon ny ledare som kan smälla till dig med någon insikt liksom, om att ah, fan, så här kanske jag kan skruva på spelet. Det var ingenting sånt då som förändrade.
Nej, det var inte så mycket fokus från coach på att skruva på detaljer i spelet. Nej. Om man säger så.
Berätta mer.
Jag tror till och med liksom vitryska måttmätt så tyckte man att det var ju en, att han var en galning liksom. Han alltså gapa 90 minuter i sträck på matcherna liksom, så fort någon gjorde ett misstag liksom. Och så när jag var på bänken också, så fort någon gjorde ett misstag så stod han och skrek. Sen gick han tillbaka till bänken och sa till alla på bänken hur jävla dålig den där spelaren var liksom. Och
så du vet hur snacket gick om dig när du,
ja,
när du spelade?
Nej, men det var ju, även om man inte förstod så mycket så hörde man ju att han var... Det var väl det också, att jag förstod inte exakt vad han sa, så man försökte stänga av liksom. Sen var väl inte jag personligt drabbad av det, men vi hade videogenomgång efter varje match och då var han inte så blygsam på att hänga ut folk som han inte tyckte var bra heller liksom.
Rökte han?
Nej, det gjorde han faktiskt inte, men det var andra i staben som gjorde det.
Ja.
Men det var framförallt en kille som hade hoppat in i en match. Jag tror han hoppade in typ på 75-80. Typ hälften av alla klipp som vi hade den genomgången var hur dålig match han hade gjort liksom.
Jobbigt.
Ja, den är tuff.
Ja, där vill man inte komma upp som junior.
Nej. Jag kunde hålla mig i skuggan lite där på att det var någon gång som han hade någon invändning på något jag hade gjort dåligt. Men det var oftast så klarade jag mig på videomöten i alla fall.
Mm, skönt.
Vi har en del lyssnarfrågor med både fokus på nu och då. Men jag tycker vi ska vandra igenom dem om vi känner att det är dags här. Men Anders Lindqvist frågar, apropå fysik då, om vi ska göra någon schysst radioövergång. Hur ser du på Giffarnas kondition? Och skulle du önska någon ändring i träningsupplägg?
Nej, men konditionen är väl säkert liksom relativt bra överlag, ska jag tro. Sen är det också svårt, alltså nu vi har väl liksom haft en ambition att träna lite tuffare, och det var första gången på många år som man kör löpningar liksom helt utan boll, eller vad man säger, helt så. Så att det ligger åt, vi har ju börjat gymma igen liksom. Det gjorde vi inte sista 2-3 åren eller sånt där. Så att det ligger ju lite större fokus på fysiken liksom. Sen så den bästa liksom bästa träningen, det är ändå liksom spela fotboll i högt tempo och kunna vänja sig vid det, för det, hur man än vrider och vänder på det så är det skillnad på att löpa och spela fotboll i högt tempo. Så att det är väl, men det finns ett fokus på fysiken som inte har funnits de senaste åren.
Fysik är väldigt mätbart. Hur bra är vi jämfört med
ja, just det enda vi har mätt är väl någon typ av löpkapacitet.
Nej, det är ju inte dålig.
Nej, det var väl helt okej. Jag minns inte vad. Oliver är väl bäst i laget på att löpa. Sen tror jag att den som var bättre än mig förutom Oliver var Karlström när vi löpte i januari.
Mm. Ja. Men det är kul. Men han,
topp 3, starkt.
Ja, det gör han bra. Danielsson, 1986, konstaterar. Det känns som att Dennis vill bidra mer offensivt sen comebacken i höstas. Tillfälligheter eller något som kommit medvetet? Vad beror det på i så fall?
Nej, men det var som jag var inne lite på, att jag har kanske inte utvecklats. Det är dumt att säga att man ska utvecklas så mycket på att vara borta så kort tid liksom. Men sen, jag och Henke har haft lite diskussion om det där nu också, att i vissa lägen så tar jag lite för mycket inlägg nu och sådär. Samtidigt har vi gjort lite mål efter inlägg och sådär nu för säsongen. Och nu har vi duktiga huvudspelare där inne också. Att kanske sen Tony kom in och den här säsongen så ville vi väl ändå spela lite mer. Det var otroligt mycket possession fokus tidigare och så hade vi ju Bata med väldigt fin fot där inne liksom. Så mycket av instruktion och så där från Joel var att om man fick ut bollen på kanten så var det väl ofta bättre att spela in den till Bata än att försöka liksom ta inlägg och sådär liksom, att då medan nu tar jag väl lite mer chanser där kanske, att även om det inte är perfekt läge så försöker jag väl oftare skicka in bollen i straffområdet.
Men kan inte det komma lite från Vitryssland? För där vet jag att du, när vi pratade...
Jo, där, där, jo, men där, jo exakt så var det. Där tränade jag väldigt mycket inlägg och de var ju också väldigt mycket att man skulle inte spela bollen bakåt liksom, utan har man möjlighet så ja, ta fram bollen och spela framåt och försöker ju mål liksom.
Så att, annars blir det videogenomgång.
Exakt. Mm. Nej, men det var väl också att vi som lag hade liksom inte så spelskickliga mittbackar och sådär, så vi försökte väl få upp bollen i plan liksom och spela därifrån.
Det är intressant där också, för just det här med vilka instruktioner man har från tränarstaben och det taktiska påverkar ju såklart, förhoppningsvis i alla fall, vad en spelare gör på planen. Dels när vi betygsätter eller gör bedömningar i krönikor och tycker, men även för supportrarna, så är det ju väldigt intressant att veta hur upplägget ser ut för att kunna tycka och tänka om spelare.
Mm.
Som i det här fallet då, om folk upplever att du går mer offensivt nu kanske jämfört med tidigare, hänger förmodligen mycket ihop med vad instruktionerna är, såklart.
Ja, så jag ska inte skylla från mig på att vara liksom taktiska liksom dispositioner som låg bakom att jag eventuellt spelade dåligt liksom. Däremot så känner jag ju nu liksom, både för mig själv och liksom från ledarhållet, större förtroende och kunna gå fram och liksom försöka bidra med mål och assist och så där.
Är det mera du?
Vadå?
Är det mera du?
Ja, alltså det är väl klart, alltså jag tycker om att spela offensivt och det är väl det man vill göra liksom, vara med där framme. Det är det som är roligast.
Esviks Marcelo.
Ja, just.
Ja. En annan vänsterback har han väl varit, frågar här. Kevin Dotson frågar. Viktigaste frågan på avsnittet. Har han ett par skruvdobbar över i size 41? Är det något som ska...
Ja, den blir tuff tror jag. Jag blev av med mina i höstas. Så att jag fick ju ta... Jag beställde ett par här. Men de behöver jag i allra högsta grad själv.
Ja.
Kevin ska väl spela i Svartvik i år om jag inte har fel.
Ja, exakt. Nej, men det där är väl frågan. Nu har jag en drag i baksidan. Så att jag tror att det kan... Linan kommer ligga på det om det blir under eller över 5 matcher eller något sånt här, ska jag gissa. Så att, om det är så att de har någon regnig gräsmatch så kan vi nog synka spelschemat, så kan han ta mina då.
Ja,
mm.
Ja, fint. Samarbete. J. Bäckström. Kul Twitter alias Fetvargen. Hur investerades de vitryska miljonerna?
Alla det lilla jag fick med mig var ju bara att fylla hål, tänkte jag säga, som uppstod under hösten, så att det var inte mycket alls. Det var inte mycket alls att göra något av.
Du var ju på unnat dig någonting.
Vad sa du?
Har du unnat dig någonting?
Nej, det kan jag inte säga.
Du var ju på banken idag annars, så lite misstänksam blev man ju.
Otroligt tråkigt pensionsmöte, så det är inte mycket att skriva hem om.
Men vi pratade annars om kaffe här innan. Det kan komma att bli en kaffemaskinsinvestering. Får vi outa det eller var det superprivat?
Nej, det är väl ambitionen att köpa någon fin italiensk maskin när man har lägenhetsstorlek och ekonomi för att göra det.
Ja, det gillar vi.
Fullt rimligt.
Du gillar ju kaffe också.
Absolut, men jag har tyvärr, min sambo har gett mig köpstopp på kaffemaskiner. Jag har lite för många. Men,
jag kan ju säga det, jag har ju varit på Oscars 30-årsfest. Sanslöst hur många kafferelaterade gåvor man kan få. Det var vildmarkskaffe, espressobryggare, det var nog fan pressobryggare, det var finbryggare, det var perkulatorbryggare, det var maskiner. alla såg, du måste ha 7-8 kaffemaskiner.
Mm, jag hade ju ett gäng sen tidigare också. Så att det, men ja, det ligger en investering framför mig också. Vi kan nog googla runt tillsammans kanske och utbyta lite tips.
Men vi får ju gå ihop och trycka ner priset. Alltså.
Ja, precis. Ja, men en dubbel stor beställning. Då kan vi nog få, en, få lite rabatt.
Ni kanske startar ett fik ihop.
Ja.
Jag vet aldrig. Gäller ju att vara beredd. Varför är det så tänd på Östeuropa? Frågar Handsome Devil. Bra namn.
Fina öst. Nej, men tänd vet jag väl inte. Men... bara en sån sak som att det var bastu och starköl dagen efter match. Det är liksom...
Det var så?
Ja, det hade vi. Vi var på, dagen efter match så var vi ofta på, eller ofta, jag var där så kort, men ett par gånger så var vi på, först så tränade vi liksom som, ja men typ som här, man joggar och mjukar lite de som har spelat, sen gick vi på lokala badhuset. Exakt så, man såg liksom ingenting, det var bara imma överallt liksom och varmt. Och så ställde de upp två massagebänkar och så massörerna var där och knådade de som ville. Och så hade... vad sa du?
Det ville man ju.
Ja, exakt, exakt. Nej, men så var det bastu och massörerna hade ofta med sig chips och långburk också. Så att det var ju... nej, det var underbart.
Ja, för det, ursäkta om vi liksom skrämmer med det här, Liam. Chips och långburk, det är inte för idrottsmän egentligen.
Mm. Nej.
Ja. Eller?
Ja, nej, det är väl kanske, det är väl inte optimal återhämtning och basta och dricka stark öl, men det var, ja, var kul.
Ja, nej, men ja, det gillar man ju. Så att det som liksom konkret svar på frågan, det är chips, långburk och bastu som lockar.
Ja, exakt. Nej, men ett lite mer allvarligt svar så är det väl inte, alltså det var väl egentligen en slump att jag hamnade i Vitryssland och sen var det väl liksom följd effekter av det, eller vad man säger, att jag fick lite kontakt med en stark agent där borta. Och
har ni fortsatt liksom?
Ja, vi hade lite kontakt i januari, men nu har jag skaffat en ny svensk agent som jag ska jobba med, så att det är väl det som är ambitionen. Men det var väl att jag hamnade där och då dök det väl upp lite. Det var liksom effekter av det som gjorde att det dök upp lite nya möjligheter.
Mm. Det här med att byta agent, det kanske är liksom en känslig fråga, men hur kommer det sig att du har bytt agent genom åren? Så?
Nej, men jag har haft samma agent i alla år egentligen. Ja. Och sen, nu med Giffarna så förhandlade jag helt själv.
Mm. Ja, är du nöjd?
Om jag är nöjd? Ja. Ja. Det blev väl helt okej, hoppas jag.
Ja. Får man fråga vilken ny agenten är, eller håller du det för dig själv?
Nej, det är väl inte hemligt. Jonathan heter han.
Chalkias.
Mm. Yes.
Mm. Ja.
Vi har mera lyssnarfrågor. Linnea KMJ, väldigt trogen lyssnare. En av dem som börjar gå upp som våra huvudlyssnare.
Absolut, det får man säga. Så kommer man med frågor så hamnar man på den där listan till slut.
Oj, och det här är långt.
Ja, först är det väl en text, det är från Ramsan helt enkelt.
Ja, och Dennis Olsson, han är från våran stad. Hon får jättegärna skicka klipp på när hon sjunger den här. Gillar vi. Dennis åsikt på ÖFKs vara eller icke vara i Allsvenskan?
Ja. Nej, alltså det är väl mest, det känns som mest liksom farsartat som det har blivit nu, att en elitlicens är beviljad, men det finns känslan av den information man tar till sig att det finns inga som helst garantier för att de kan fullfölja säsongen ändå. Så att det är väl, ja, det är väl liksom inte bara deras fel, det är ju licensnämnden har ju ändå haft möjlighet att ta ett beslut. Sen kan det vara att de får in pengar, och i så fall har de ju tagit ett korrekt beslut och låta dem spela kvar, men känslan är väl att det kanske inte var helt korrekt. Kanske några kubaner i alla fall tycker jag känns tveksamt.
Mm, med tanke på att Örebro blev nedflyttade för ett antal år sedan.
Ja, och då var det bara någon 100 000 som saknades. Mm. Är det lite mer i ordningen? Ja.
Det var ju ett gäng frågor här, så vi får nästan mata på. Ja, några precis, har du svar på, va?
Några har vi haft, vi har varit inne på vad som funkar och inte funkar i Vitryssland. Hur var livet där, bortsett från fotbollen? Kan vi ta lite snabbt?
Nej, men det var väl bra. Alltså, jag är ganska... Jag... Alltså, stan var ju fin och så där, och jag hade... Nej, men bodde bra och allt sånt där. Liksom trevliga kaféer och restauranger och så där, den tid jag hade över. Sen var det väl en del ensamtid liksom, det är lite stökiga visumregler och så där. Så att min tjej var nere och besökte två gånger i 2-3 veckor i stöten. Så att typ halva tiden var jag väl själv och halva tiden hade jag sällskap. Men det var klart bra liksom. Bra liv så liksom utanför fotbollen. Sen var det ju mest fotboll och sådär då. Men det var bara positivt.
Ja, det är också där i samma veva. Vad saknade du mest? Får man gissa sällskapet utifrån det?
Ja, exakt. Nej, men det var väl, man saknade väl vänner och familj och sådär liksom. Sen tyckte jag väl att vardagen var väl, funkade väl bra liksom. Men det var mer när jag kommer ihåg när jag var där. Jag var ju där på midsommar liksom. Det var tråkigt och sådär. Då var jag dessutom skadad. Så att då körde man någon tragisk rehabträning när alla andra var hemma och hade trevligt liksom. Så att det var väl mer så liksom.
Ja, du liksom implementerade inte midsommar i Vitryssland?
Nej, det var inte så stort där, tror jag.
Nej, men du hade kunnat göra det större.
Och tveksamt om jag kunde ha så stor impact på
långburk och chips. Ja, det är precis samma
liksom. Optimal midsommar.
Ja. Nej, men och sen hon också inne på det som vi varit inne på med att gå mer offensivt. Hon säger att jag tycker mig se mer mod, styrka och självförtroende i Dennis på planen sedan han kom tillbaka. Och ångar nu på längre upp på planen på ett helt annat sätt. Stämmer min känsla att han har en lite mer offensiv ytterback, nu har klivit fram och tar plats. Stämmer den
känslan? Nej, det vet jag. Alltså, det är väl min ambition att jag ska vara offensiv och sådär. Men sen får man ju se hur... Det är ett jobb som ska göras från 6 april, så vi får se hur det går. Men det är ambitionen.
Mm. Vad är känslorna för GIF under den också? Det får du gärna svara på.
Men det här blir någon slags bara... de är starka liksom. Jag har ju vuxit upp med och gått på matcherna och spelat genom alla ungdomslag och många matcher i A-laget och allt sånt där, så att det är mitt lag liksom. Så det är klart att de är ju starka.
Mm. Det är väl inte att skämmas över?
Nej, men det blir lite så här, man ska bara hålla på och jaga bekräftelse eller vad man
säger. Ja, men det är väl sant, eller?
Jo, absolut.
Ja.
Så är du likadan i förhållandet här hemma? Visar du... Vad tycker du om mig, Dennis?
Ja.
Ja, då är svaret samma. Lägg av.
Skit i det där nu, säger jag.
Ja. Ja, nej.
Men vi... sånt där genomskådar väl ändå fans. Om du hade varit, om det hade varit liksom, om det inte hade varit äkta.
Jo, nej. Ja,
hade du stått kanske i klacken om du inte hade spelat fotboll?
Aktiv sitt.
Ja. Finns många på aktiv sitt.
Ja.
Mm. Men vi ska väl ta och runda av med det där. Jag tycker att det här var en förbannat trevliga 72 minuter.
Verkligen. Mm. Det är på kort tid har du varit med om jäkligt mycket. Det är bra poddmaterial, Dennis Olsson.
Ja, du gör så tveksam min.
Nej, det får se om någon om någon lyssnar och tycker att det är kul, men det är kul att vara här.
Ja.
Kul att ha dig tillbaka. Vi får se om det blir några fler utlandssvängar, och så får du komma tillbaka igen med nya stories.
Ja, vi får se.
Tack.
Tack.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's. Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.